Du lyssnar till Palestinapodden, avsnitt 20, där Anna Wester samtalar med Bassem Nasser, Palestina-aktivist och ordförande för Miljöpartiet i Malmö.
Välkommen till Palestina-podden, Bassem Nasser. Även om det är jag som är gäst här på Miljöpartiets kansli i Malmö idag där vi sitter och spelar in. Men vi är jätteglada att ha dig med i våran podd.
Ja, jag är jättetacksam för den här möjligheten och att ni bjuder in mig. Och välkommen till Malmö och Miljöpartiets lokaler här.
Tack! Tänkte att vi ska såklart prata om Palestina. Men jag skulle vilja börja och prata lite om dig. Du har ju palestinsk bakgrund. Många, eller alla palestinier har ju egentligen det gemensamt med splittrade familjer, diaspora, flykten. Så jag skulle vilja börja med att fråga dig, hur kommer det sig att du hamnade här i Malmö? Eller din familj?
Ja, mina föräldrar är båda palestinier. Min pappa är född utanför Nasaret och min mor är född i Libanon. Så att min pappa som är född 1943 tillhörde de som blev flyktingar och flyttade till Libanon och flyktinglägren där. Och min mors familj tillhörde samma generation, men hon föddes 10 år senare och då föddes hon i Libanon. Så småningom så flyttade vi till Cypern. Där båda mina föräldrar jobbade politiskt, framför allt med journalistik och att skriva om Palestina-rörelsen. Därefter så kom vi till Sverige, först till olika flyktingförläggningar och sen då till Skåne.
Och hur kommer det sig då, att det blev just Sverige? Vet du det?
Ja, alltså jag vet att mina föräldrar hade samtal kring, man övervägde Danmark och Sverige, har min mor berättat för mig i efterhand. Och på den tiden, det här var mitten på 80-talet, då så tyckte man att Sverige, men här finns Volvo och Saab och här tillverkar man flygplan och det finns liksom läkemedelsindustri och allt möjligt. Och min mamma brukar uttrycka att i Danmark där har de kyckling och yoghurt. Vad ska vi göra där ungefär? Så på det sättet blev det att vi flyttade till Sverige. Först lite norra Sverige och sen så flyttade vi mer och mer söderut tills vi hamnade i Malmö.
Och för oss är du känd som Palestina-aktivist, men också för ett engagemang för rättvisa. Har det alltid varit så? Har du alltid varit Palestina-aktivist?
Jag växte ju upp som många andra som har palestinsk bakgrund, så har man det liksom, har man ett latent palestinaengagemang när man växer upp och som sen liksom aktiveras när man börjar liksom förstå sin omvärld. Och för många så var det nu också, eller för många palestinier är det än idag, så är det så att man växer upp med liksom mycket liksom fientlighet och aggression liksom, och som jag verkligen kan förstå utifrån liksom den utsatthet och det flyktingskap som man upplever. Men jag har nog inte på ett känslomässigt plan känt så, utan jag har växt upp i rätt goda förhållanden i Sverige och hört mina föräldrar prata mycket om Palestina, men det är inget som jag som ung liksom kunde relatera till, utan det var väldigt mycket så här att nu ska vi demonstrera och nu ska vi gå till den här manifestationen, nu ska vi gå till den här kulturafton, vad det kan vara, och det kändes väldigt mycket som en plikt och som jag inte egentligen ville vara med på, men var med på när jag måste. Senare så blev jag mer och mer politiskt intresserad, och då var det mycket kring alltså antirasismfrågor och likarättsfrågor som intresserade mig. Och i takt med mitt politiska engagemang och att det växte, så började jag också fundera kring min egen bakgrund och liksom Palestinafrågan. Men jag var nog lite delad i början, för att jag kände, och det här var när jag var kanske 19-20 år, att jag tänkte, men jag är palestinier, varför skulle de vilja lyssna på mig? För någon kan bara tänka, han här är ju från Palestina, det är klart att han är pro-palestinsk, så det finns ingen anledning att lyssna på honom. Och därför så var jag nog lite försiktig innan jag började liksom ta mig in i Palestinarörelsen.
Du ville känna att engagemanget inte var på grund av bakgrund, din bakgrund bara, utan på dina värderingar.
Och... Ja, och sen kan det vara så att man har personliga drivkrafter. Det ska man kunna ha rätt att ha även som svensk palestinier. Men jag tänkte att kommer jag vara trovärdig i de här frågorna, eller kommer folk bara att vifta bort mig som liksom part i frågan?
Mm, mm.
Och därför var det väldigt viktigt för mig att när jag tog mig an Palestina-frågan, att jag började med att läsa väldigt mycket och göra det på egen hand, inte gå med i någon organisation, så att jag ville först liksom, och inte färgas liksom, av det som min bekantskapskrets berättade. Och när jag kände att jag hade läst väldigt mycket, då kände jag att det blev ett naturligt Palestina-engagemang som byggde på fakta och saklighet. Och det var det som jag alltid har förespråkat.
Mm. När vi sitter och spelar in den här podden så är folkmordet i Gaza inne på snart 200, alltså dag 196. Så 6 månader av ett ofattbart krig med så mycket lidande och också så mycket brott mot internationell rätt, krigsbrott som vi ser i direktsändning. När du pratar om, vi kan börja med Gaza, vad lyfter du fram? Var börjar du?
Det som jag vill uppmärksamma, det är att innan det här kriget så var det inte fred i Gaza. För att det är ofta som man pratar om internationella konflikter, att nu är det krig och sen så blir det fred och sen så blir det krig igen. Men i Gaza har det inte varit så, utan det finns krig och däremellan finns, man skulle säga, alltså ett pågående förtryck av det palestinska folket. Och det som jag alltid har varnat för, det är att när man har en situation där människor förtrycks och förnedras och det här palestinska folket vädjar till omvärlden, vi vill att våra mänskliga rättigheter respekteras, vi vill inte fängslas, vi vill inte torteras, vi vill inte utsättas för riktade mord och så vidare, och omvärlden inte lyssnar, så kommer det finnas de bland den palestinska befolkningen som vänder den diplomatiska och fredliga vägen ryggen och som istället liksom tar en mer extrem riktning. Och detta har jag varnat för i många år, och det är det som vi ser idag. Jag vill vara väldigt tydlig med att jag tror de allra flesta, vi vänder oss mot det här våldet som har och terrorn som har riktats mot Israel. Men vi försöker också förklara att för att kunna komma till rätta med de här problemen så behöver man följa internationell lag, man behöver visa respekt för mänskliga rättigheter. Det är det enda sättet att ge människor framtidstro som gör att de väljer bort våldets väg.
Mm. När vi beskriver det som händer i Gaza nu så använder vi ord som ofattbart, ogreppbart. Och jag har väldigt många säga, jag kan inte ens ta in det som händer. Men det som händer, händer, och det har pågått ett halvår nu och det är så fruktansvärt brutalt. Hur är det möjligt?
Jag ska först säga att jag har verkligen full respekt för att det är svårt att ta in. Och jag vet bland många bekanta att man mår väldigt dåligt, att man inte känner att man kan fungera i sin vardag, man kan fungera på jobbet, för allt man tänker på är allt det hemska som sker i Gaza. Och där får var och en hitta sitt eget sätt. Jag försöker liksom portionera ut liksom min konsumtion av media. Och jag väljer vad jag ser och inte ser. Jag försöker till exempel läsa mer och så försöker jag kolla på videos när jag känner att jag kan hantera det. Så att jag tycker det är väldigt tungt. Liksom, jag blev väldigt, väldigt känslomässigt engagerad och påverkad. Och då kan jag inte göra så stor nytta för palestinarörelsen, känner jag. Så att jag verkligen respekt för att man kan att man uppfattar det som okreppbart. Och att det här har kunnat fortsätta. Alltså en förklaring är ju att den som utövar våldet och ockupationen i så många år är en stat med militär makt och som har nära band till USA och att det finns en allians där. Det skulle jag säga en del av förklaringen, för att vi har Och det är det som kanske gör den här konflikten intressant för många. För att om man säger om det hade skett övergrepp liksom medborgare emellan, så finns ju liksom lagstiftning och det finns en auktoritet i form av polisen som ser till att, att det här brottet stoppas och att man får ett straff. Men i det internationella samfundet finns det inte samma auktoritet och mekanismer. Vi tar fram olika konventioner och lagar och så, men sen om man inte följer dem så får det egentligen inga konsekvenser om det inte finns politisk makt bakom. Och det har det inte funnits i många år. Och ett väldigt tydligt exempel är ju liksom vetorätten som USA använder för att stoppa kritik mot Israel.
Men det är ju inte bara det heller att man inte stoppar det, utan att många länder bidrar och har gjort det i många år. Men Israel hade aldrig kunnat fördriva palestinier och sen ockupera, bedriva apartheid om det inte var för att omvärlden gav sitt medgivande, och ibland till och med genom att bidra med vapen eller förmånliga handelsavtal.
Mm, så är det. Alltså, det finns ju ekonomiska band. Men som jag ser det så är det också kopplat till att det finns en allians med USA och att man vill vara på samma sida. Och jag skulle också säga att tyvärr så har det blivit en tydlig liksom vänster-höger-fråga.
Mm.
Om man identifierar sig som vänster så är man mer pro-palestinsk, och om man identifierar sig som höger så är man pro-israelsk. Och det tycker jag är väldigt synd. Jag förstår liksom bakgrunden liksom med kalla kriget och så vidare. Men jag menar att den här frågan inte bara ska liksom ses liksom politisk som höger och vänster, utan som juridisk. Alltså vilka lagar och vilka regler vill vi ska gälla? Får man lov att ockupera någon annans mark? Mm. Får man lov att annektera, alltså att ta någon annans mark och göra den till sin egen? Kan man i ett krig liksom bomba urskiljningslöst? Alltså de här delarna behöver man ha med sig, tänker jag.
Och också att när man har politiker och partier som pratar om mänskliga rättigheter och också allt ifrån frihandel, frihet, sådana värden som man tycker är viktiga. Men plötsligt då när det kommer till palestinier så ska det inte appliceras. Så det är liksom de här dubbla måttstockarna också.
Precis, och det är många inom palestinarörelsen som är rasifierade personer och som upplever och som påminns om rasismen när de ser det som händer i Gaza. För att många av dem som är engagerade i palestinarörelsen, de säger, men vänta, för inte så länge sedan så invaderade Ryssland Ukraina. Mm. Och då stod vi tillsammans och sa att det är fel. Mm. Vi sa att ockupation är fel, vi sa att annektering är fel, vi sa att man går in i någon annans mark är fel, vi sa att döda oskyldiga är fel. Men varför säger ni inte det nu?
Mm. Vi sa att internationell rätt är viktigt.
Precis, precis.
Till exempel.
Precis.
Och att det faktiskt blev, eller är, konsekvenser i form av sanktioner och sånt som vi inom Palestinarörelsen har fått höra i så många år, att det är helt omöjligt att
ja, alltså, ja, eller som man alltid sa tidigare, att politik och idrott inte går ihop. Plötsligt gick det ihop när det handlade om Ryssland. Så att omvärlden kunde reagera snabbt. Och jag står till fullo bakom liksom de insatser som har gjorts för att stoppa kriget i Ukraina. Och att ställa de personerna som är ansvariga i Ryssland till svars. Och på alla möjliga sätt försvåra deras fortsatta liksom, fortsatta karriärer, som man ska säga. Men om man kunde göra det, då varför kan vi inte göra det nu?
Och även om man inte har gjort det så kan man ju säga så här: okej, vi gör det nu.
Mm.
Alltså så, även om vi tycker att det är någonting som skulle införts för länge sedan, så kan man säga okej, vi har inte gjort det, men nu vet vi att vi faktiskt kan använda de här fredliga medlen som påtryckning, som det faktiskt är.
Precis, och då är det personer som jag, som har liksom muslimsk och arabisk bakgrund, som ställer sig frågan till majoritetssamhället, är det för att de som dödas i Gaza har en annan bakgrund, eller för att de ser ut som jag gör? Och då är det klart att det väcker liksom många trauman och många liksom så här, många tankar kring vilken roll man har i det svenska samhället. Jag vet att det är flera som jag har pratat med som säger att de aldrig har känt sig så alienerade från det svenska samhället som de har gjort under Gaza-kriget. För de känner att de har gått in i Gaza-kriget fullt ut, och de, liksom, de lever med Gaza-kriget och lider varje dag. Och sen så tycker de att världen runt omkring, det svenska samhället, bara löper på som vanligt.
Mm.
Och de känner sig alienerade från arbetskollegor, från kompisar och så vidare.
Precis, jag har, vi har, eller jag har varit i kontakt med både studenter, elever, folk på sin arbetsplats där ingen har frågat hur de mår, alltså palestinier då, ingen har frågat hur de mår på 6 månader.
Ja, och jag tror att det finns många palestinier som hade önskat att de hade fått den frågan av sina kollegor och sina chefer. Jag har förmånen att ha fått det, men jag vet att många andra på min arbetsplats inte fick det. Och att många kan inte förstå att bara för att man inte har släktingar där så kan man fortfarande vara väldigt påverkad. Det kan vara även vara så att man inte är palestinier, så att man kommer från Irak eller något annat land, men just identifiera sig som en person som tillhör minoritet i Sverige och liksom påminns om det här utanförskapet när de ser det som händer.
Det är därför det har blivit så viktigt, tänker jag, med de här manifestationerna. Om vi nu ska gå över till någonting lite ljusare, så är det ett enormt engagemang. Alltså tusentals människor som går ut på gatorna vecka efter vecka i hela världen egentligen. Och det är ju viktigt att kunna träffas och ses där med olika bakgrunder och ibland tycker vi inte alltid lika, men vi står där tillsammans.
Ja, nej, det har varit en fantastisk kraft på demonstrationer runt om i hela världen. Och här i Malmö har vi haft mycket demonstrationer, men också närhet till Köpenhamn där ännu större demonstrationer har ägt rum. Och jag tror att det är väldigt viktigt att visa regeringar runt om i hela världen att vi är många som står upp för fred och för rättvisa och för ett fritt Palestina. Och så tror jag också att vi behöver ha inom palestinarörelsen dels en förståelse för att vi inte alla behöver tycka lika. Och vi behöver kanske inte alltid liksom ta den debatten med varandra. Alltså om man tycker att det ska lösa sig på det här eller det här sättet. Vi är inte där, utan vi måste liksom stoppa kriget här och nu. Det är det som är viktigast. Och sen så tror jag också att vi behöver hitta olika sätt att engagera oss i tidigare. När jag engagerade mig i palestinarörelsen tidigt, alltså säg det här var kanske 15-20 år sedan, då var det väldigt mycket så att den palestinska gruppen gick ut och demonstrerade på gator, och det var så vi palestinier gjorde.
Mm.
Och det menar jag att vi som har varit här lite längre tid och vi har barn och så, då har vi andra möjligheter att engagera oss genom politiska partier, genom exempelvis palestinagrupperna och på olika sätt liksom göra vår röst hörd.
Mm. Och medans det här fruktansvärda pågår i Gaza, så är situationen också på Västbanken fruktansvärd. Bosättarna har fått grönt ljus ifrån den högerextrema regeringen och till och med fått beväpna sig. Och fördrivningen fortsätter från Västbanken och förtrycket och våldet. Så det är jätteviktigt att komma på, som du var inne på också, att det är ockupationen som är... Vad var det du sa?
Det börjar med ockupationen. För så länge som man har en ockupation med dagligt förtryck och en daglig förnedring, så kommer det att leda till att våldsspiralen fortsätter och eskalerar. Och det som jag har upplevt eller tagit in från när jag har varit i Palestina, det är att jag tror att för många förtryckta människor runt om i världen så har det funnits en viss, vad ska man säga, en viss ordning i förtrycket. Säg att man i något land inte får lov att prata om religion, eller i något land får man inte lov att organisera sig, eller något land får man inte lov att ifrågasätta diktatorn. Men för de som lever i Palestina finns egentligen inte sådana regler att förhålla sig till. Det är ju inte så att om du bara inte organiserar dig politiskt så kan du fortsätta liksom jobba eller ha ett normalt liv. Utan det är nyckfullt och det är brutalt. Och det kan skilja sig från ena dagen till den andra vad du får lov att göra och inte får lov att göra. Du får inte reda på det i förväg. Så att det är väl det som jag också har tagit in liksom som en av ockupationens konsekvenser, att det kan aldrig bli, alltså om man pratar med någon som lever i en av alla diktaturer runt om i världen, så kan de ändå beskriva ett någorlunda fungerande vardagsliv för att de håller sig borta från politiken exempelvis. Men så funkar det inte i Palestina. Du kan inte ha ett fungerande vardagsliv oavsett vad du gör. Bara du ska ta dig till skolan eller ta dig till din arbetsplats, så kan du bli förnedrad vid en vägspärr utan att ha gjort någonting. Eller när du ligger och sover, så kan soldater gå in i ditt hus och göra en total genomsökning där de väcker liksom vuxna och barn och håller dem uppe i flera timmar när de söker igenom och tar in folk till förhör utan att man har gjort någonting. Så länge som den verkligheten finns, Så är det omöjligt att prata om att kunna komma överens. Vi måste avveckla ockupationen. Det är där det börjar och det är där det måste sluta.
Men jag brukar också säga det, att ockupationen verkligen påverkar alla delar av människors liv. Du har ju valt att engagera dig även partipolitiskt i Miljöpartiet. Om du fick önska, hur hade du velat att Sveriges företrädare agerade, dels generellt då mot ockupationen och för en rättvis fred, men också mot det som pågår nu i Gaza?
Dels att man talar klarspråk om dödandet som sker, att man inte lindar in det, att man är väldigt konsekvent när man pratar om människoliv, där man måste värdera palestinska, israeliska, judiska, muslimska och alla andra liv lika. Att kraftfullt öka biståndet, att införa sanktioner mot Israel, att pausa associationsavtalet som EU har, och på alla möjliga fredliga och diplomatiska sätt sätta press på Israel för att få stopp på dödandet och se till att vi får inte bara en permanent eldupphör utan också fred. Och jag ska också säga som någon som har varit partiaktiv, och jag har ju varit politiskt aktiv både inom Miljöpartiet och Centerpartiet, så hoppas jag också att man bygger fler broar mellan oss som är tillhör palestinarörelsen och är pro-palestinska och finns i olika partier. Tyvärr tycker jag att det ibland inte blir så, utan att man gärna vill peka mot andra och säga att det är inte tillräckligt. Att exempelvis säga att en miljöpartist säger att sossarna inte gör tillräckligt, eller en vänsterpartist säger att någon annan inte gör tillräckligt. Och jag kan verkligen förstå liksom var den energi kommer ifrån, att man har höga förväntningar på de som är pro-palestinier. Men samtidigt så tycker jag att det ibland blir att man håller på att kritisera varandra inom liksom den pro-palestinska rörelsen, istället för att liksom bygga broar mellan varandra, göra saker gemensamt och ge sig på de som faktiskt inte är pro-palestinska överhuvudtaget.
Det borde kunna finnas värden som man kan enas kring. Till exempel då, om vi tror på internationell rätt, så ska det gälla samma för alla. Vi tror på mänskliga rättigheter, och vi tror på frihet och fred, så borde det kunna vara någonting man kan enas om, att det ska gälla alla.
Jo, men absolut. Och det är klart att ibland så har kanske Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet inte varit tillräckligt snabba, inte varit tillräckligt tydliga, inte varit tillräckligt bra helt enkelt i Palestinafrågan. Så är det. Och jag har också med jämna mellanrum kritiserat mitt eget parti när inte vi har gjort tillräckligt. Men det som jag ändå vill för sagt är att om något annat parti inte gör tillräckligt, så ser jag inget behov av att liksom angripa det partiet, utan egentligen liksom mer uppmuntra och uppmana och bygga broar till liksom progressiva röster inom de partierna, så att vi kan hjälpa varandra istället för att liksom hålla på och kritisera varandra, istället för att liksom rikta energin mot de som inte tycker som oss.
Är det någonting du skulle vilja säga till de som lyssnar nu och som börjar känna att de tappar hoppet, som kanske har engagerat sig nu vecka ut och vecka in och inte tycker att det händer eller att det gör någon skillnad vad just de gör?
Att vara uthålliga. Alltså det här kriget skiljer sig från tidigare krig. Om man ser krigen som har varit i Gaza innan, 2008, 2009, 2012 och 2016, så har de varit alltså på några veckor. Det längst var väl 2016, som var kanske 5-6 veckor.
2014.
Förlåt, 2014. Så, Men det här är något som vi inte har sett tidigare. Och det ställer krav på att vi ska vara uthålliga i vår kamp. Och jag ska säga att det betyder så mycket för människorna i Palestina. Att de ser att vi höjer våra röster. När jag har varit i Palestina och pratat om olika sätt att engagera sig för Palestinafrågan i Sverige. Och jag har då sagt att det finns många andra sätt än just demonstrationer. Det svar som jag får tillbaka, det är att vi uppskattar att ni går in i partier, att ni är med i politiska partier, att ni engagerar er, att ni skriver debattartiklar om oss, att ni pratar om oss i riksdagen. Men demonstrationerna betyder ändå något särskilt för oss, för det visar att det som vi utsätts för, det är inte normalt. Och att människor runt om i världen står upp och säger att det här är inte okej.
Solidaritet.
Ja.
Tack snälla för att du var med i Palestinapodden, och tack till alla som har lyssnat.
Tack för att du fick vara med.
Du har lyssnat till Palestinapodden med Anna Wester från Palestinagrupperna i Sverige och Bassem Nasser, Palestinaaktivist och ordförande för Miljöpartiet i Malmö. Palestinapodden produceras av Palestinagrupperna i Sverige. Musik: Akram Abdel Fattah och Per Skytt. På återhörande.